En podcast från Aftonbladet.
Den ryska skuggflottan är minst sagt på tapeten. Sen i mars har den svenska kustbevakningen bordat 5 fartyg utanför Skånes kust med misstänkt koppling till Ryssland.
Säkerhetsläget på Östersjön blir allt sämre, det säger överbefälhavare Mikael Claesson. En av anledningarna är den ryska skuggflottan där aktiviteten ökar.
Utanför Trelleborg har kustbevakningen idag med hjälp av polisens nationella insatsstyrka bordat ännu ett fartyg som misstänks ingå i den ryska så kallade skuggflottan.
Oljetanken upptäcktes efter ett misstänkt oljeutsläpp öster om Gotland och där har nu 2 besättningsmedlemmar delgivits misstanke om brott.
Skuggflottan består av en mängd fartyg under falskt flagg och den används för att kringgå västvärldens sanktioner och pristak på olja som infördes efter invasionen av Ukraina. Bordningarna har genomförts tillsammans med polisens nationella insatsstyrka.
Vi vill ha en säker sjöfart i Östersjön. Det är ett hotat hav som det redan är. Det är otroligt trafiktätt och intensivt och det gäller att man följer lagar och regler.
Oljeintäkterna är viktiga för Ryssland och beskrivs som avgörande för att finansiera kriget i Ukraina. Går det att stoppa landets olagliga export av olja? Varför har kustbevakningen inte ingripit tidigare? Och hur går de här bordningarna av fartygen till? Det pratar vi mer om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jessica Johansson. Och gäst idag, Niklas Wendt, Aftonbladets försvars- och säkerhetsreporter. Hej!
Hej!
Kan du bara reda ut begreppet skuggflotta?
Alltså det kommer ju av att G7-länderna och EU har infört ett pristak på sjöburen export av rysk olja. Och det var ju för att man bedömde att ett totalt säljförbud skulle liksom krascha den globala oljemarknaden och leda till skyhöga oljepriser. Så nu kan man sälja rysk olja då med hjälp av västerländska tjänster bara om den säljs under ett pristak som senast jag kollade låg runt $44 per fat råolja då. Och den viktigaste av de här västliga tjänsterna som man använder i det här sammanhanget är försäkringar där västliga företag har stått för 90% av den globala marknaden ungefär då. Och skuggflottan är ett svar på det här pristaket där man genom att byta flagg, ha många olika ägare, ljuga om rutter och papper och så kan kringgå det här pristaket och sälja olja till fullt pris. Vilket såklart är bra för Ryssland och dåligt för oss och Ukraina. Så det är liksom, skuggflottan är ett svar på de här sanktionerna kan man säga.
Hur ser sanktionerna ut då?
Ja, de är ganska omfattande om man tar det i sin helhet. EU har ju antagit 20 sanktionspaket mot Ryssland vid det här laget. Och det innefattar ju liksom förbud mot sjöburen import av rysk olja till EU. Det finns sanktioner mot individer, mot banker, mot företag. Man har liksom vissa exportrestriktioner till exempel Kyrgyzstan som återexporterar varor till Ryssland. Och såklart att man har massa restriktioner för vad man köper från Ryssland också. Så man försöker ju på olika sätt till att skruva åt och täta luckorna i det här.
Hur många fartyg är det som ingår i den ryska skuggflottan?
Lite svårt att få något grepp om. Alltså kustbevakningen har pratat om 500 till 1000 fartyg. EU har sanktionslistat 632 fartyg tror jag är senaste siffran som inte får lägga till då i våra hamnar eller köpa några sjöfartsrelaterade tjänster. Men där någonstans. Men det hör ju till saken att det är ganska svårt att veta exakt.
Under vintern och våren har ju Sverige då bordat flera av de här fartygen. Hur har de här bordningarna gått till och vad vet man om de här fartygen som bordats?
Det första fartyget då bordats var i Kaffa då den 6 mars i år i operation Svart Kaffe i höjd med Trelleborg. Det var ju polisens nationella insatsstyrka och kustbevakningens nationella bordningsgrupp då som slog till med båt och helikopter. Några dagar senare så bordade man Sea Owl 1 också utanför Trelleborg. Båda de här fartygen ligger kvar där, så vitt jag vet, och belades med internationellt nyttjandeförbud. Men Sea Owl 1 ser ut att vara på väg att lämna inom kort när vi spelar in det här. Det är lite oklart just nu då. Och vad som har hänt med dem, det är lite olika. Kaptenen på Sea Owl 1, han vägrade stanna på uppmaning och fick därför dagsböter då, ett strafföreläggande. Däremot så lyckades åklagaren inte bevisa att han visste om att det här fartygets handlingar var falska. Och inte heller mot den här ryska befälhavaren på Kaffa har man lyckats bevisa det, så han har också släppts då i häkte. Sen har vi några andra tillslag som har skett då. Flora 1 utanför Gotland, men där kunde miljöbrott inte styrkas. Hui 1 bordades utanför Ystad, men det fartyget fick lämna efter att befälhavaren erkände ett brott mot miljöbalken då. Och i maj så bordade man Jin Ui utanför Trelleborg, förlåt för uttal. Det här fartyget skulle teoretiskt sett kunna segla vidare, men befälhavaren sitter häktad misstänkt för brukande av falsk urkund bland annat. Och hon ligger också, så vitt jag vet, kvar där utanför Trelleborg.
Hur går de här bordningarna till?
Ja, det är att insatsstyrkan, det har gått lite på olika sätt, men de här mest uppmärksammade, så har insatsstyrkan tagit sig ombord då med båt och helikopter. Det har ju varit ganska spektakulära räder med svenska måttmätt, måste man säga.
Vilka är det som köper oljan som transporteras av den ryska skuggflottan? Det och mycket annat pratar vi om när Aftonbladet Daily är tillbaka. Häng kvar! Det känns ju som att vi ser fler bordningar nu än vad vi har gjort tidigare. Hur kommer det sig?
Ja, det är ju verkligen en helt ny giv från Sverige och från andra länder också. Och man kunde ana liksom konturen av det som skulle komma i början av året. För då gick Östersjö- och Nordsjöstaterna ut med en, vi ska kanske inte kalla det en nytolkning av havsrätten, men man aviserade åtminstone att man skulle tillämpa sin tolkning av havsrätten på ett mer konsekvent sätt. Och det är det som liksom har föregått det här, att man har bestämt att man ska göra en ny tillämpning då. Men då sa man ju bland annat att fartyg som seglar under två flaggor kan betraktas som flagglösa, och att man därför liksom har utökade rättigheter och liksom agera mot dem. Och att identifieringssystem som AIS måste vara på, att skeppen måste vara försäkrade och i gott skick och några andra sådana här punkter. Och det här var ganska liksom juridiskt inlindat, men uppenbart riktat mot Ryssland skulle jag säga, och något som man inte har gjort förut. Alltså för skyddet för civiltrafik är väldigt starkt i internationell rätt. Det är något som alla länder egentligen har ett starkt intresse av att man kan upprätthålla, för alla vill ju kunna segla med fartyg och alla vill att liksom varor ska komma fram utan att liksom piratstater lägger beslag på dem. Och det har gjort att de här skuggflottefartygen har kunnat segla genom territorialvatten hos länder som egentligen inte vill att de ska passera. Men nu har ju många då kommit överens om att skruva upp det här, och Frankrike och Belgien har slagit till mot fartyg i Nordsjön och på Medelhavet. Men det är ändå ganska anmärkningsvärt tycker jag att Sverige nog är det landet som har gått hårdast fram i att liksom använda den här tillämpningen. Så jag tycker det är, ja, det är väldigt en intressant utveckling som åtminstone inte jag såg framför mig, säg ett eller två år sedan.
Varför tror du att det är just Sverige då som gör så här?
Ja, det vet faktiskt inte jag. Jag har liksom inga uppgifter om varför det är just så. Om det har någonting att göra med liksom hur fartygsrörelserna ser ut, eller vilken typ av fartyg som passerar här, eller om det bara är så att vi känner starkast politiskt behov av att göra de här markeringarna, det vet man inte riktigt. Ja.
Hur mycket olja transporterar den ryska skuggflottan idag och till vilka?
Alltså det finns ju lite olika uppskattningar. Kiev School of Economics uppskattar att det rör sig om 5,7 miljoner fat olja per dag, varav då 3,6 är råolja. Och att drygt 80% av det går med den här skuggflottan. Och enligt samma källa då så gick ungefär 45% av råoljan till Kina och 29% till Indien. Men många av de här destinationerna är också okända eftersom det är lite... allt det här ligger i någon sorts gråzon då. Men det är de största köparna, verkar det som.
Skulle du säga att sanktionerna hjälper dem med tanke på att, ja, men till exempel Kina ändå köper olja från skuggflottan? För de måste ju veta att det här är just från en skuggflotta.
Ja, precis. Och det är liksom, det hör ju till saken att det inte är, vad ska man säga... Kina och Indien står ju helt fria att köpa ryska oljeprodukter. Och det kan ju de göra även om inte vi vill det, så att säga. Det vi har försökt göra för att komma åt det är att de här företagen måste ställa krav på dem helt enkelt och förhindra dem från att köpa liksom västliga tjänster med mäkleri eller försäkringar och alla den här typen av saker. Så det finns ju liksom två sidor av det där. Men, och det kommer inte vi kunna stoppa helt. Samtidigt som vi skruvar upp trycket på det här sättet så kan ju Ryssland anpassa sig på något sätt att transportera olja till de som vill köpa om de har korrekt flaggade fartyg, om de kan utöka sitt egen tillgång till försäkringar på olika sätt och så. Och det är knepigt att komma åt.
Hur avgörande är oljeintäkterna för Rysslands ekonomi?
Ja, det är ju en av de viktigaste varorna man säljer, det är väl den viktigaste varan man säljer till utlandet och som man får in liksom nya pengar till landet från. Ekonomin är ju liksom inte helt beroende av olja. Oljepengar var över 40% av statens intäkter 2022 och kanske 20% i fjol. Så det har ju gått ner då på det sättet, andelen. Men de sätter ju verkligen fortfarande tydliga ramar för vad man har råd med. Det är svårt att tänka sig att man skulle, alltså ekonomin skulle ju må mycket, mycket sämre om man inte fick in de här pengarna. Det är ju ändå de som i stor utsträckning kan gå till liksom att betala premier till soldater som tar värvning och den typen av saker. Så det är svårt att kvantifiera, men jätteviktiga är de ju.
Och viktig eller avgörande kanske då för krigskassan?
Jo, men det måste man ju kunna säga. Det är alltid svårt. Alltså man blir ofta tyvärr negativt överraskad av hur uthållig på något sätt den ryska ekonomin är. Så jag vill liksom inte gå för långt och säga att det skulle vara omöjligt att bedriva kriget utan det. För det är jag verkligen inte säker på att det förhåller sig så. Men det finns ju ingen viktigare källa till pengar än oljan för Ryssland.
Vad skulle krävas då för att få stopp på den här transporten av olja och med de här skuggfartygen så att säga? Är det ens möjligt?
På kort sikt tror jag egentligen inte det. Men man kan ju skruva upp trycket på olika sätt och steg för steg göra det svårare då för skuggflottan att verka. Och det är det här som sker liksom, inte minst med EUs sanktionspaket, även om man skulle önska att det gick snabbare fram. Men man försöker jobba liksom från alla håll man kan, att titta på försäkringar, ha bättre kontakter med flaggstater för att se liksom, är det här skeppet verkligen registrerat hos er? Att ställa den typen av krav, att man jobbar mot banker, mäklare. Och det här med att borda fartyg aggressivt är också ett tydligt sätt som man skruvar upp på. Och det tvingar ju om inte annat skuggflottans fartyg att undvika till exempel svenskt territorialvatten, vilket gör resorna längre och besvärligare. Vilket är en del av poängen för att förutsätta att man ska liksom på alla sätt man kan göra det så dyrt och jobbigt och besvärligt för de här att verka så att det liksom, att i slutändan inte blir värt det på något sätt.
Tror du att vi kommer se fler bordningar framöver?
Om inte, det är möjligt att de här liksom, fartygen nu har lärt sig läxan. Att går man söder om Trelleborg så finns det en risk att man åker på en propp. Så att det, just av det så är det möjligt att det inte blir så. Men Sverige verkar ha bestämt sig för att nu ska vi upprätthålla den här tolkningen av reglerna som vi har. Även om Ryssland inte liksom blir glada för det. Så i det perspektivet så kan det nog mycket väl hända igen.
Stort tack för att du var med oss och pratade om den ryska skuggflottan.
Tack.
Sist här Niklas Wendt, Aftonbladets försvars- och säkerhetsreporter. Jag heter Jessica Johansson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.